Och det andra som kännetecknade, det var den inbördes hjälpen. Och det är ett litet öppet uttryck så där. Vad betyder det? Jo, men det har med socialt arbete att göra. Det har med att man hjälper varann i utsatta lägen och man tar hand om varann. Man hade i synagogorna matbespisning. Man hade så att man hade ett olika system på olika ställen, men man kunde ha en slags gåvor som man gav för engångsbesök, alltså någon som passerar förbi, som reser igenom, som inte har bra ekonomi, den får ett visst matpaket. Och sen finns det en annan slags matranson för den som ständigt är i behov av, som kommer varje dag. Så det där sociala ansvaret som den första församlingen, sjätte kapitlet har vi ju det, hur det är organiserat. Va? De grekisktalande kvinnorna var eftersatta i det sociala arbetet och då räddade de upp det. Hela det arvet att ta hand om socialt, som är självklart i urkristendomen, det tar man ju emot från den judiska synagogan. Självklart arv som man för vidare. Så det är i högsta grad ett judiskt arv. Om vi kallar det second hand eller LP-arbete eller vilka etiketter vi har, för att vi engagerar oss som människor eller i tredje världen på olika sätt. Det är ett judiskt arv som vi all rätt har att föra vidare. Men sträck på oss och tänk, här står vi i en tradition. Här står vi i en bakgrund som inte bara börjar apostlagärningar utan det har tusentals år tillbaka. För vem är den store hjälten i det judiska sammanhanget för att ta hand om främlingen? Det är en liten en intressant men lite klurigare fråga. Vem är den stora hjälten i Gamla testamentet som tar hand om främlingen? Abraham. Vad händer när han på kvällen ska lägga sig, eller sitter, man äter ju middag sent, och det kommer tre stycken främlingar? Bor man i öknen, då vet man det. Främlingen ska man vara lite, ska man inte vara naiv. Om främlingen kommer på baksidan, då är han fiende. Kommer han framifrån tältet, då är han vänligt sinnad. Vad Abraham gör är att han bjuder in dem direkt. Och slaktar och ger dem mat. Det kunde ha varit förödande. Han tar risken. Han tar sig an de som kom som främlingar och var i ett utsatt läge. Han tar en risk. Men det gör att han blir... Ja, Herren var ju med honom så han hjälpte. Och han blir alltså det stora föredömet att ta hand om alla. Och den generositeten, den finns fortfarande i Mellanöstern. Jag har provat på det i arabvärlden mycket. Jag har rest mycket i arabvärlden ensam. Och då blir man inbjuden. Du är främling, du liksom kom här. Du får bo hemma hos oss. Tryggt. Bli omhändertagen. Så där har vi ett judiskt och ett bibliskt och ett mellanösterskt arv att förmedla vidare, och det ska vi inspireras av. Ja, inbördeshjälpen, sen brödbrytandet. Det var den fjärde saken som kännetecknade gemenskapen. Va? Brödbrytande, vad menas med brödbrytande? Konstigt uttryck. Nattvarden. Det här uttrycket att bryta bröd, det är väldigt hebreiskt. Och vad kommer det av? Jo, måltid definieras utav bröd. Vi tänker väl så, min svärfar, han tyckte väl mest att om det inte var potatis, då var det ingen måltid. Det är gamla stammen, va? Men i judisk sammanhang, då är det brödet som konstituerar måltiden. Så om du äter soppa utan bröd, då är det egentligen bara snacks. Va? Då är det ingen måltid. Men om du har bröd, så börjar man att bryta det. Och hur lyder den judiska bordsbönen? När Jesus bryter brödet med bespisningsundren, det är ju två stycken då. Vad är det Jesus gör då? Då läser han den judiska bordsbönen. Det är så det står i texten. Hur lyder den? Fritt översatt på svenska låter den så här. Välsignad vare du, Herren, vår Gud, hela jordens konung, som låter bröd komma fram ur jorden. Och det där har vi ofta missförstått, så vi tror att bönen är att vi ska välsigna maten så att den räcker. Och det har ju funnits en realistisk, vi har haft sådana nödtider, inte så ruskigt länge sedan i Sverige. Vi var Europas fattigaste land. Och vi hade massvält på mitten av 1800-talet. Så då fanns det orsak att be, gode Gud, låt maten räcka. Och den gjorde inte det i alla sammanhang. Men man ska inte missförstå texten. Jesus ber inte att bröden ska bli välsignat. Han välsignar Gud. Vad blir det för skillnad? Jag lek med tanken själv. Ska du välsigna Gud? Hur smakar det i munnen? Alltså, vågar man tänka så? Är det inte Gud som ska välsigna oss? Hur kan vi välsigna Gud? Det är djupt bibliskt. Det finns många texter i Gamla testamentet. Och nästan alla judiska böner börjar så. Välsignad vare du, Herren vår Gud. Det är nästan standard lovprisningen i Bibeln. Så lovad vare du, Herren, hela jordens kung, som vad då? Som låter brödet komma fram ur jorden. När man slutar be den bönen, då börjar sekulariseringen. För då tror man att lösningen är bankkontot, alltså kreditkortet. Och sen går man till ICA eller Coop och sen sätter man i det där och sen får man det man har beställt. För så har vi ju lärt oss. Vi lever ju som en välsignad del av världen där det funkar. Och när man tror att det bara går av vanan, därför att pensionsfonderna är tillräckligt stora så jag får pensionen. Och företaget går så jag får min lön. När man inte räknar in faktorn Gud, utan det är vi själva som fixar det. För bordsbönen är ju en mot, hur ska jag kalla det nu då? Det är ett motgift för att tänka att vi klarar oss själva. Därför att det är ju en bön där man tackar Gud för att det är han som är grunden för allt det jag har. Utan honom är vi förlorade. Så att när man bryter bröd, det betyder att ha bordsgemenskap. Och det är den starkaste formen av gemenskap som Mellanöstern känner. När man äter bara med vänner. Du sätter inte vid ett bord som du har fiender vid. För första blir du inte inbjuden. För andra så kommer du inte för din egen stolthets skull att göra det. Utan att dela bordsgemenskap, det betyder att man har gjort upp relationerna. Hur står det nu om nattvarden? När Paulus undervisar om nattvarden, första Korinthierbrevet, vad säger han då? Vem är det som är inbjudare? Är det församlingen? Jesus Kristus. Herrens bord. Herrens bord. Alltså Herren är den som är värden. Han är inbjudare. De som kommer fram och deltar i måltiden, vad visar de med sitt kroppsspråk? Att de är försonade med honom som är inbjudare. Sitta tillsammans. Ja, men det gör du bara när Gud är din vän, va? Så att delta och säga ja till nattvarden, det betyder att man åberopar Jesu försoning. Man har klarat ut sin relation. Och man har relationen med omgivningen klar också. För man äter bara tillsammans med vänner. Och det kännetecknar den här vägen, den här församlingen. De höll ihop med brödbrytandet. Om det var nattvardsfirande eller om det var vanliga middagar. Ja, det var nog både och. De höll ihop. Ja, men var det en fullkomlig församling? Nej, det kan man nog inte säga om man läser fortsättningen. Då vet man att det var ganska mycket problem. Men det här var grunden. Det här var utgångsläget. Och sen rättade man till problemet allt efter de kom. När det varit spänningar, när det varit konflikter och på olika sätt. För det är ju någonting som kännetecknar apostlagärningarna. Men det här var baslinjen. Och sen bönerna. Det var gemensamt. Varför står inte bönen i singularis? Varför står det i flertal? Ja. Det fanns ju gott om modellböner som man kunde. Men det fanns säkert också olika bönesamlingar. I förbigående nämnde jag om det förut. Va? Alltså morgonbön och kvällsbön. De som bodde nära i byn, de gick ju till morgonbönen i synagogan. Varje dag började med en morgonbön i synagogan. Så den som hade möjlighet och rätt tid på morgonen gick dit. Och på kvällen likadant. Va? Och sen, också intressant, man kallade gudstjänsten i synagogan för bönen. Så fanns det på 1800-talet och framåt, åtminstone vissa delar av frikyrkligheten, då kallar man ju kapell och bönhus. Va? Jag tror det var mest kanske i lutherska sammanhang möjligen, i EFS och sådär. Fortfarande kan man ju se det, att bönhus står det. Gudstjänstordet, det är ganska fint. Alltså gudstjänst, ja men inte bara att man ber, man sjunger ju och allting. Nej, men alltihopa är ju bön. För det är ju inte uppträden, va? Det är ju inte artisterna som är där. Det är inte underhållningen. Utan det är olika sätt att vara inför Gud. Och bönen är ju väldigt mångfald. Det är ju både förbön och lovprisning och begärbön och syndabekännelse. Alltså det ryms ju mycket. Så gudstjänsten har en atmosfär av bön. Samma sak där. Den kristna gudstjänstens modell är hämtad ifrån synagogan. Här är det klart utsagt. Bönerna, alltså synagogans gudstjänst. Det var det man fortsatte med i den här Jesusrörelsen. Och sen började man läsa allt efter de kom till. Skrifterna som apostlarna lämnade efter sig. Och så växer Nya testamentet fram. Så våra rötter, pingsten, absolut. Utan pingst hade det inte blivit någon fortsättning på Jesusrörelsen. Det hade varit en krympt liten rörelse. Men det som händer på pingsten är också att det andliga Israel, Guds troende församling genom gamla testamentet som fanns hela tiden, som ansluts till Jesusrörelsen och växer, den är en bekräftad, den är bekräftad från himlen så den heliga ande kommer över. Så det blir en förnyelse kan man säga av Israel. Skapas inte då, men det är en förnyelse av Israel och en ny växel läggs in i. Så rötterna, våra rötter pingstdagen, ja absolut. Men rötterna går ju ändå längre tillbaka i den troende församlingen i Gamla testamentet. Och den stora förfaden, det blir ju Abraham. Det är hela vårt rotsystem. Och det är nästan så att ingenting av det som åtminstone är väsentligt i det vi håller på med saknas här i apostlagärningarna. Utan det är vår identitet. Det är det vi kan återuppliva, det där vi hämtar inspirationen för att tillämpa i vår egen tid. Får jag säga några ord innan jag avslutar som hör till nu då? För nu har vi ju nästan bara talat om judar hela tiden. Då. Jag har antytt Cornelius att han får vara med. Men hur blir det då? Jag ska hoppa fram här. Vi ser vart. Hur många minuter kan jag plåga er med nu? Har jag 10 minuter? Det här är ett kapitel i Apostlagärningarna som jag nog i min uppväxt tyckte var ganska onödigt. Jag kunde inte förstå vad 15:e kapitlet i Apostlagärningarna var. Vad är det? Alltså det talar om att vi hedna kristna har rätt att vara hedna kristna. Ja, alltså så självklart. Tyckte jag. Tills jag satte mig in lite grann i det här och inser det att det här, det är oerhört viktigt och inte minst för vår tid. För vi läser alltså om Jesusrörelsen som en inhemsk judisk rörelse. Egentligen lite förenklat ända fram till 10:e kapitlet Cornelius. Och sen kommer det 11:e kapitlet. Då berättar Lukas att i Antiochia så händer det att det blir en stor väckelse i synagogan. Det fanns många synagoger där och det kanske var flera, men bland judarna i Antiochia så är det många som kommer till tro på Jesus. Och det händer som är egentligen ett pionjärt nytt steg. Man vänder sig uttryckligen till icke-judar och säger: ni inbegrips i evangeliet. Alltså en direkt kommunikation till icke-judar med inbjudan: välkomna in i Guds församling. Varför var det så? Jo, men jag berättar ju om att i synagogerna så var det många gudfruktiga som kom på som besökare. Så man fick en naturlig kontaktyta med icke-judar i synagogan. Så då kunde man alltså vända sig till och säga: välkomna ni gudfruktiga, ni som är av icke-judisk bakgrund, som inte har tagit steg över judar. Det finns en väg in i Guds fulla gemenskap genom Jesus. Välkomna. Ni behöver inte göra någonting. Ni kan bara ta emot evangeliet. Ja, men ska vi inte omskäras då? Nej. Ja, men ska vi inte offra i templet då? Nej. Och då säger Lukas, ett stort antal i Antiochia av icke-judar kom till tro. Och då går ryktet. Ryktet går till Jerusalem. I Jerusalem får de höra om det här, att icke-judar bjuds in i Guds församling. Och vad säger apostlarna då? Tack gode Gud, säger de. Det var inget sensationellt. För de hade redan tagit i den frågan genom Cornelius. Cornelius har liksom öppnat vägen. Så de skickar Barnabas. Jag har skrivit en bok om det där, Barnabas. Är ni intresserade av det där som jag berättar nu då, så finns det i den där boken. Inympad och Barnabas, det var reklam. Men det var spontant, jag kan säga det. Det var inte med beräkning, det kom bara i klivet. Men då skickar man det bästa man har. Den som är bäst expert i integrationsfrågor. Och som är den bästa i relationsfrågor som man har sett i Jerusalem. Barnabas. Honom skickar de till Antiochia. För de vill ta reda på hur går det nu med de nyfrälsta. De som är hedningar, icke-judar. Blir de accepterade i församlingen? Hur reagerar de kristna judarna? Funkar det? Och då berättas det att han blev upplyftad och glad. För han såg det här funka. Och då skickar han efter Paulus och säger: Paulus, nu måste du vara med. Så åker han till Tarsis, det är ju världens yttersta gräns. Det är Gibraltar, det heter Tarsis. Men Tarsus, det är ju Turkiet. För då visste han, Paulus, som hade varit 10 år tidigare i Jerusalem, han är hemma. Han är hemma i sitt ursprung. Nu måste han hit. För det här är ju den miljön där han ska vara i. För han visste Barnabas, han visste att Saulus, han hette ju Paulus lite senare då, men Saulus hade en kallelse in i det här. Alltså att vinna icke-judar. Det visste Barnabas förmodligen. Så han skickar efter, ser till att att han får tag på Saulus, Paulus, och tar med honom till Antiochia. Och sen står det att i ett år så arbetar de tillsammans. Integration, hur judiskt troende Jesus efterföljare och icke-judiskt troende Jesus efterföljare, hur de i samma församling, för det är det som är poängen, hur de i samma församling ska kunna fungera. Jag kan säga det, jag är ledsen att säga det, va? Men han har haft den hade vi varit i den situationen så hade bara halva församlingen kunnat ha haft smörgåsfikat idag. Förstå mig rätt nu, jag kritiserar ingen. Jag bara försöker vara tillämplig, jag bara försöker vara konkret. Varför då? Jo, med skinksmörgås här. Och osten tillsammans med kött. Vad är problemet? Jo, i judisk, åtminstone traditionellt, rabbinsk tradition, så kan man inte äta kött och mjölkprodukt samtidigt. För det är olika måltider. Man måste separera det. Man kallar det för kosher. Att man äter passande. Man äter inte griskött av det skälet att Moses säger att det är orent. Ska inte ätas. Alltså det var en sån där konkreta saker i Antiochia. Så det vart spänningar. Inte därför att de var oense, men praktiska. De kunde inte harmoniera. Samordningen eller integrationen i det svenska ordet funkade inte. För att det måste finnas ett ömsesidigt och godtagande eller accepterande från båda håll. Så den frågan tas upp i Jerusalem. Nu måste vi lösa den här frågan. Måste hedningar konvertera och bli judar för att vara med i församlingen? Eller är det okej att... Jag har fastnat någonstans. Någonting håller mig tillbaka. Eller kan icke-judar förbli icke-judar, alltså får hedningarna förbli hedningar och vara fullvärdiga medlemmar i församlingen samtidigt som det finns judar? För det självklara utgångspunkten är ju att judarna där var fria att leva efter Mose föreskrifter. Det hade jag inte fattat när jag läste som ungdom. Texten. Jag tyckte det var jätteknepig, 15 kapitel apostlarna, onödigt. Men nu ser jag ju. Därför att nu har vi en messiansk rörelse. Vi har messianska judar. Judar som tar emot evangeliet precis som i Jerusalemförsamlingen. Och som säger många av dem, jag vill fortsätta leva judiskt. Och då säger vi, ja, vad är problemet? Men den klassiska kristna hållningen har varit det. Då får ni sluta vara judar. Vi som oss, vi hedningar, sluta vara judar. Då platsar ni. Det är den klassiska kristna svaret sedan 300-400-talet och framåt. Men eftersom vi börjar läsa apostlagärningarna igen och sätter in det i den situation som vi lever, då upptäcker vi att den här frågan, den är löst en gång för alla. Messianska judar är fria att leva judiskt. Och vi hedningar, vi ska inte alls ägna oss åt laggärningar som Paulus talar om. Därför att Paulus problem som han tar upp i Galaterbrevet till exempel och i Romarbrevet om laggärningar, det var just att hedna kristna trodde att de skulle leva judiskt. Det är det som ordet laggärning betyder. Paulus riktar sig inte till judar som är Jesus troende och säger, nu ska ni sluta vara judar. Utan han säger till hedningar, ni behöver inte spela judar, ni behöver inte försöka, ni behöver inte liksom sådär, göra en massa saker. Ni är hedningar och det duger. Det som förenar i tron på Jesus. Förresten, vem var det som var mottagare utav Toran på Sinai? Mose och det judiska folket, israeliterna, Det var ju inga hedningar som fick de buden. De var ju inte till för oss. Sabbatsbudet är ju inte till för oss. Det har ju aldrig varit så. Med risk för att jag överskrider den här tidsfristen som jag fick, så tror jag ska berätta med er tillåtelse en liten episod. För det blir samtidigt en liten paus där man får vila tanken. Det som fick mig att förstå det när myntet trillar ner, va? 2 kronan ramlar ner, inte 25-öringen, så är det ju inte längre. Utan 2 kronan när den ramlar ner. Det var för många år sedan jag var i Jerusalem och jag var hemma hos en rabbin på eftermiddagen på sabbaten. Vi skulle äta sabbatsmåltid och jag kom lite innan. Och sen precis så där några minuter innan, vet, det går ju efter klockan när sabbaten börjar. Bara någon minut innan så ringer hans mobiltelefon. Och han svarar då. Och då var det en granne i ett hus strax i närheten. Och vad ärendet gällde, det kommer jag inte ihåg. Men han var tvungen att gå dit. Och så sa han, följ med, sa han. Du kan följa med mig. Så medan vi då gick dit till grannhuset blev det sabbat. Och sen kommer vi in i ett trapphus. För då har ju solen gått ner och börjar bli mörkt. Och jag tänkte, hur ska det här gå? För jag såg i det där trapphuset, för det var inte liksom... Där var bråten kvar. Liksom sådär, va? Så jag tänkte, han kommer att snubbla. Han kan ju slå sig. Vi skulle upp flera våningar. Så jag tänkte, hur ska jag göra det? Så oerfaren och lite naiv och sådär. Ung pingstvän som jag berättade om. Så sa han, du, ska jag tända? Jag insåg ju att han måste ha ljus. Annars kommer han snubbla. Och då spänner han ögonen i mig och säger, fråga inte. Och då ramlar 2 kronor ner. Då fattar jag det här. Vad då? Jo, vad han sa var det. Du är ju hedning. För det är ju inget problem. Sabbaten har ju inget med det här att göra. Men han fick inte, i den tolkningstradition som han befinner sig, får han inte tända lyset. Därför att det räknas som en sån händning som han inte får göra. Han kan inte be mig göra det, därför att då är det egentligen han som gör handlingen genom ett ombud. Men om jag på eget bevåg tänder handlingen, för det kan jag ju göra eftersom jag är hedning, då har ju båda nytta av det. Judar vill inte att vi kristna ska följa Toran. Det är ett missförstånd. De vill inte alls att vi ska hålla på med det. För det är till för dem. Istället kan de säga, det går, skäl inte det för oss. Skäl inte sabbaten för oss. Det är vår. Det är vi som fick det. Ni har söndagen och ni får vila också. Det är inte så att det är Gud är missomsanvänt sabbaten. Det är inte en hednisk sak. Det är för judar. Toran är skriven till judar. Förbundet tas emot av judar. Nya förbundet, vem sluts det med? Ja, men det måste väl vara hedna kristna. Nej. Första gången som Jesus säger om nya förbundet, det är vid nattvardsfirandet, säger vi. Alltså påskalamsmåltiden, sedermåltiden. Då säger han, detta är det nya förbundet i mitt blod. Vilka var närvarande? Apostlar och judar. Inga andra. Nya förbundet sluts med judar. Ja, men har inte vi med i nya förbundet? Vi har ju blivit medlemmar, inbjudna i nya förbundet genom Jesus. Att dela det nya förbundet med förbundsfolket. Ser man det, då förstår man beroendet. Lika starkt som inympade, du läste texten om inympade, vi inympade i det ädla olivträdet. Hugga av stammen. Ja, då kapar, hur säger vi ordspråket på svenska? Man ska inte kapa grenen man sitter på. För tar du bort stammen, då tappar vi livet. Vi är beroende. Det är ett skäl också varför vi ska läsa våra judiska rötter och studera dem. Ja, det här är egentligen sagt allt det här nu, så hoppar jag över de där punkterna. Och jag avslutar med det här. Paulus kommer till det 20 kapitlet. 21 kapitlet. Då kommer Paulus till Jerusalem. Och då säger han så här. Jakob som församlingsföreståndare i Jerusalem säger till Paulus. Du vet, broder, att det finns 10 000-tals troende bland judarna. Alltså han talar om sin egen församling. 10 000-tals i församlingen. Alla håller det strängt på lagen. Han kände sitt kyrkfolk. Och alltså, så Jerusalemförsamlingen var då levde judiskt. Och så här funkar det nu i Nya testamentets tid. Om man nu tänker att den yttre ramen som är lite rödbrun, det är Guds församling, helheten, totaliteten av alla kristna, alla Jesusbekännare. Så är Jesusrörelsen av judar som också lever efter Toran, det är de blåa, det blåa fältet. I det blåa fältet har folken också släppts in. De är alltså med i församlingen. Men båda finns där, de är ett. Och samtidigt är de olika. Därför att hedningarna lever inte efter lagen. Gör inte laggärningarna, behöver inte hålla korser, behöver inte hålla sabbat, behöver inte sådär massa saker. Behöver inte omskäras. Men judarna som tillhör egendomsfolket av födsel, de är fria att fortsätta göra det. Och det ligger inte i konflikt med evangeliet. Och det har man nytta av i vår tid. När vi ska relatera bland annat till messianska judar. Och även i vårt land. Där det kan ibland finnas de där strömningarna att man känner att man måste bli lite extra andlig och börja leva lite judiskt också. För det gjorde ju ändå Jesus. Va? Då vet vi att vi tillhör fullvärdiga medlemmar i församlingen fast vi har icke-judisk bakgrund. Vi är fullvärdiga medlemmar i församlingen. Och vi har all orsak att bejaka vårt beroende och bedja för dem som är våra trossyskon, men också bedja för dem i det judiska folket som ännu inte, som fortfarande lever som främlingar inför det här. Och det kanske jag får orsak att återkomma till imorgon på något sätt och beröra. Tack för ikväll.
Tack Göran för det du har delat till oss ikväll och tidigare idag. Jag tror du har gett många av oss en hel del att tänka på. Nu är det ju så pass bra att de här gudstjänsterna, precis som de andra, de spelas in. Så att om du hörde någonting så här som tänkte, ja, det där lät väldigt intressant, det där skulle jag vilja ta en gång till. Så spelas de in både på vanlig ljud och nu videofilmas de ju numera också. Så att de läggs ut på hemsidan så det går att se i efterhand för den som önskar det. Imorgon så möts vi upp igen 11:00. Och då är det ju sista tillfället med Göran. Och som jag sagt tidigare så kommer det också vara en samtal och en frågestund efter den gudstjänsten i samband med fikat. Det kan ju vara så att ni har hört saker nu som ni har tänkt på. Ja, men det där skulle vara intressant att få. Kan du säga lite mer om det? Så kommer det bli ett tillfälle för samtal och diskussion också efteråt. Så tack för ikväll och varmt välkomna tillbaka imorgon 11:00.